Snön ligger alltjämt över Ringvägen i Stockholm där vi på Viaplay-kontoret säger god morgon NHL denna olympiska månad. Hockeyturneringen är igång på damsidan och vi gör oss redo för herrarnas intåg inom kort. Det finns mycket att prata om vad det gäller internationell hockey men också NHL, och till min hjälp med det har jag dels Mattias Nordström. Kul att ha dig här.
God morgon.
Hur mår du?
Ja, utmärkt. Nu börjar damerna igång, tre raka segrar och Tre Kronor här drar igång på onsdag. Så att nu börjar OS på riktigt för oss hockeyintresserade.
Och att det är OS gör att det också är uppehåll nere i Alperna. Och där nere spelar numera Mario Kempe i KAC, Klagenfurt-klubben. Välkommen hit.
Tack så bra.
Du passar på att åka hem till Stockholm lite över uppehållet här.
Ja, nej, men det känns bra att komma hem och ha lite minisemester och vara med barnen lite grann. Så det känns bra.
Senast du satt på den här stolen var i våras. Då var du med här i Godmorgon NHL och då kändes som att det kanske är över med den här karriären. Men det blev ett äventyr i Alperna. Berätta varför.
Ja, det blev ju så. Nej, men jag kände väl själv att när alla åkte tillbaka, alla polare åkte tillbaka och spelade, så satt jag här själv och så var det lite gråare. Så tänkte jag, men varför inte spela en säsong till? Men det känns som att det blir min sista nu. Och få åka ner dit och njuta lite grann av livet och samtidigt spela hockey, blir bra avslut.
Men hur är livet där nere, både utanför isen och på jobbet så att säga?
Det är bra, det är liksom... Det är lite annorlunda såklart vad man har blivit van vid. Men jag trivs jättebra. Livet utanför är magiskt. Jag tycker Österrike är ett superfint land. Fin natur, fin miljö. Kunna åka upp i en alptopp och sitta och käka lunch och sen gå på träning. Och, jag trivs väldigt bra.
Kan du känna notan när du hör det här att jag skulle ha tagit år i Alpen eller?
Jag skulle ha tagit det. Men det finns ju två sidor. Jag tror också viktigt man får titta på en nation som Österrike, att man också har duktiga spelare som kommer från de här starka hockeynationerna, för att det är så viktigt också att höja nivån där för att hockeyn ska utvecklas. Kanske väcka intresse hos några unga spelare som vill satsa och ta nästa kliv. Men ja, självklart, det låter lite mysigt, en lunch på en alptopp. Det har jag aldrig gjort mitt under en säsong.
Vi kommer att snacka en hel del om Los Angeles Kings nu, såklart, till exempel på grund av din bror Adrian spelar där. Men det är inte den största nyheten kopplat till den klubben de senaste dagarna. Det är att Artemi Panarin numera tillhör Kings. Han är tradad dit från New York Rangers. Gick i den affären mot Liam Greentree som väl var topptalangen i Kings system och ett villkorligt tredje underval som kan bli ett andra underval om Kings vinner runda och ett andra plus ett fjärde om de vinner två. Panarin signade också direkt ett tvåårskontrakt värt 11 miljoner dollar per säsong i samband med den här affären. Han vill ju gärna till Kings. Mario, vad var din reaktion när du såg att Panarin kom till Los Angeles?
Nej, men jag tyckte det var kul. Det är en spelare som jag har mött både i Ryssland och USA och jag tycker han är extremt duktig, och jag tycker att nu, speciellt när Kings har inte gått så bra som de har velat, så är det jättebra att få in en spelare som kan göra skillnad nu inför slutspelet, som de kanske kan ta en slutspelsplats. Så det ska bli väldigt kul, och det var bra att de inte behövde ge bort så mycket också, så för Kings tror jag är en win.
Panarin var ju tydlig med att han ville till stället, han ville signa. Han hade fullständig no-move-klausul och Kings var ett av lagen som han verkligen ville till. Och han sa efteråt att det var laget jag helst ville till. Sen kanske man säger det. Det är inte så mycket att välja på. Men det spekuleras att det var kanske Kings och Florida-klubbarna och sådär. Fanns det här redan under din tid att Kings var en destination, givet att det är kanske framförallt en häftig plats att bo på?
Inte så mycket. Vi var ju många år, vi hade ju inte ett bra lag. Var ganska långt från slutspel, så... Det blev sekundärt med att det var Los Angeles, att det var staden som lockade. Jag tror att kanske de här Florida-lagen lockade mer om man bara skulle välja efter bekvämt att bo. Däremot Panarin till Kings tycker jag är utmärkt. Det visste jag lite. Jag har pratat med mina gamla vänner som att de letade lite. Någonting för att spetsa till klubben. Kopitar är ju inne på sin sista säsong och har varit ganska skadedrabbad, så att för att King ska ta ett litet kliv, därför det är tufft på västra sidan med topplagen. Ska man vara med och tävla i slutspelet, man letade spets, och det tycker jag man verkligen får med Panarin.
Men som Arvin är inne på, inte den säsongen de hoppats på, är de ett slutspelslag med Panarin i laget här och nu?
De kommer ligga på gränsen. Jag kan inte säga att bara Panarin, utan för mig är också så viktigt. De måste få tillbaka Kopitar helt så att de får ett bredd i laget. För att de har haft svårt att generera och hålla en ganska, vad ska jag säga, en jämn offensiv. Det är matcherna, de är tajta och de har legat runt det här slutspelsträcket i stort sett sedan start av säsongen.
En tanke som slog mig morgon när jag såg den här traden var att okej, nu går de in med de här stora pengarna och i förlängningen till Panarin, samtidigt som vi vet att Kopitar ska avsluta sin karriär, och med de kvaliteter Adrian har nu när de tappar sin första center och ersätter med en ytter, undrar om han kanske kan hamna i mitten. Vad tror du om det?
Ja, vi har faktiskt pratat om det, jag och han. För man, som sagt, vi ser ju nu när Kopitar saknas hur laget blir skadat, för nu Lafreniere spelar center som egentligen är en vinge, så då turas Adrian och han om och tar lite tekningar och så här, så hamnar Adrian ibland som center. Så jag frågade Adrian så här, skulle du kunna tänka dig att spela center, eller vad säger de, vill de göra det till center? Och han är lite så här tveksam, men jag tror verkligen att han kan göra det bra som center, för han har skridskoåkningen, slår sin center, kan man få mycket målchanser och kan kontrollera tempot i en match. Jämfört med om du är vinge så kan man bli rätt utfryst ibland om spelet är till exempel motståndare. Man får mer kontroll på matchen som center, och jag tror att Adrian är redo för att gå in och spela i mitten, för jag tycker han har den pondus, han har det drivet som en första center ska ha.
Och det är intressant, Quinton Byfield har ju inte vuxit ut till den spelare de kanske hoppades på när de tog honom som tvåa i draften. Han känns ju inte som en, här och nu i alla fall, en första center på NHL-nivå. Marlon Hamran blir mer involverad, tänker ju också att Baden har ju spelat mycket med Kopet där, och han ser ju alltid till att du blir involverad som vinge, men han försvinner ju. Så jag vet inte, vad tror du om den frågan, Mattias? Är det här en...
Jag tror mycket hänger på Adrian själv, att man känner att det här vill ha den här rollen. Han har gjort det så bra som ytterforward, och man blir alltid mätt i de här poängen. Så det blir så här, betyder det att ska vi ta bort 10 mål från hur det ser ut för att jag spelar en center? Hur han spelar däremot tror jag skulle passa han utmärkt. För mig är han en väldigt komplett spelare. Han har hockey-IQ och framförallt det här defensiva ansvaret. Som jag brukar säga, kloka centrar vet hur de ska ibland spara lite energi för att ha kvar till anfallen. Så att jag tror det skulle passa väldigt bra, och skulle passa Kings, för de har problem i mitten, framförallt med Kopitar som försvinner.
Mattias, du har varit lite inne på det här, du touchar det här, men Adrians utveckling, i och med att du känner den här klubben väldigt väl och känner de som har jobbat där som spelarutvecklare, vad säger du om den resan han gjort från han kom in där?
Jag kommer berömma Adrian väldigt mycket nu, men jag tycker han förtjänar det. För Nelson Emerson och Glenn Murray, två gamla lagkamrater, känner sig direkt in i Kings organisationer. De jobbar med spelarutveckling. Idag är ju Nelson Emerson ju assisterande general manager, så han har inte det ansvaret längre. Men de pratade med mig, jag tror det var 12-13 år sedan, om Adrian när han inte ens hade tagit klivet över. Och sen höll vi kontakten när han var... Jag tror han spelade fåtal matcher i Manchester, som var farmarlaget då, som sen blev Ontario. Och som många unga spelare, man är otålig. Man vill ju upp och spela i finrummet. Men de höll tillbaka honom och gav han den tiden. Men då är det alltid tillbaka till spelaren. Har spelaren tålamod? Hur lång tid orkar du vänta innan du börjar gnälla att ja, men i ett annat lag kanske jag skulle ha spelat nu? De var ju stort sett nöjda från dag ett, men de sa att den här spelaren, ansåg de, behöver tid på sig för att vara redo för NHL. Och det kanske inte alltid går hand i hand med vad spelarens agent tycker och många gånger spelaren själv. Men när han väl tog klivet ut, då tyckte det var en spelare som var redo för NHL. Och det är också en spelare man tittar på, att man pratar om att ja, nu har han inte gjort mål på 7 matcher. Så nu har Adrian gjort 2 mål i natt. Nu är han på gång igen. Och då är det så här, då följer du inte Kings. Och till och med jag följer dem inte så nära. Därför man ska sitta och titta varje kväll för att förstå en spelartyp som Adrian, vad han gör för laget. För att det här är alltså, han är på isen om motståndarna tar ut målvakten. Viktiga tekningar. Han är jättebra i boxplayspelet. Och sen har han ju offensiven. Och det kan vi ju läsa oss till. Det är bara att gå in och titta i statistik. Ja, han levererar där. Men det är en mer komplett spelare än vad vi ser i statistiken. Och det är ju faktiskt hatten av till den resan han har gjort. Där jag tycker också han har förstått att ska jag spela, inte bara i NHL, men ska jag spela i NHL för den här klubben, så måste jag också förstå som spelare att det är inte bara på mitt sätt att antingen är det här spelaren ni ser framför er, jag kommer aldrig förändrat. Jag tycker han har ändrat sig och anpassat sig och därav förtjänar både den positionen han är idag. Han har ett A på bröstet och med Kopitar som vi är inne på väg ut i hans sista säsong så kommer han få en större roll. Mm. Långt svar va?
Ja, men det var väldigt uttömmande. Men jag är nyfiken Mario, givetvis du är hans bror, man tror alltid på sina syskon och sådär och du har varit jättestort stöd för honom, men Adern är en sen första runda, 24 ekar om jag inte minns helt galet i sin draft. Den typen av draftval blir sällan så här bra spelare och jag brukar säga att jag tror att i min värld så har Adrian egentligen maximerat sin talang sett till de här grejerna som Mattias pratade om, vad han utvecklar grejer så här. Har du någon gång känt att du blivit förvånad över hur bra han faktiskt har blivit?
Nej, det har jag inte. För jag vet ju all tid han har lagt ner och alltså hur hårt han har jobbat för det. Och jag vet hur... vilken sorts talang han hade och har du den talangen och ändå vill bli så mycket bättre så är jag inte egentligen så förvånad. Jag skulle vilja att han tog ytterligare ett steg, vilket jag tror att han kan göra kanske i framtiden när han får vara den killen som ska vara själva spelaren för Kings. Som Nota säger, jag tycker att det är klart att i början när han var JHL och andra i samma åldersgrupp kom fram tidigare i NHL så är det klart att det var lite frustrerande, men jag tycker att Kings gjorde det väldigt bra, höll tillbaka honom och han var redo när han kom in i NHL, nej, jag är inte så förvånad faktiskt. Jag vet att Adrian skulle kunna vara över en poäng per match spelare om han fuskade lite mer, men han tar så stort ansvar så det behövs inte. Jag tycker att han spelar exakt som han ska göra, så Jag tycker han är där han ska vara. Jag tycker han kan ta ett kliv till tror jag.
Om vi ska slänga oss med ett anglosaxiskt uttryck. Är Adrian Kempe nu när Kopitar lägger av the face of the franchise, som man säger på utrikiska, för Los Angeles?
För mig är han det, därför man pratar om kulturbärare. Och det har ju Drew Doughty. Får ju se när, om det är ett år kvar i Drew Doughty, backen där. Det är väl de två då, så länge Drew är kvar. Men sen är det man där, vem är det som tar vidare den här kulturen? Därför Adrian kom in när man tittar på den skolan med Kopitar, Dustin Brown, Doughty, Quick. De som var med och vann med King senast och vill liksom föra över den tron och den andan. Och då är för mig är det att det är Adrians tur att ta över stafettpinnen.
Fint så, och han har ju såklart haft sin storebror här som har sparrat med honom, och det brukar vara ett framgångsrecept i hockey. Det finns några bra brödrapar i NHL-historien, inklusive svenska sådana. Så i somras fick Adrian köra just en sån vinnaren stannar kvar med svenska brödrapar i NHL. Bästa svenska brödraparet, vinnaren stannar kvar. Börjar med Adrian och Mario Kempe mot Carl och John Klingberg.
Mm. Tuff. Tuff start.
Mm. Finns det bra värde på här?
Ja. Jag måste säga... Kempe bredd.
Ja, bra. Kempe lever. Tar vi en nybakad Stanley Cup-mästare här då. Jesper Adam Boqvist.
Mm. Nej, jag håller fortfarande... Säger fortfarande Kempe.
Alex och William Nylander.
Den är svår. Nej, jag säger fortfarande Kempe. Jag säger brorsans rutin jag får leva lite på.
Ja, absolut. Ja, men då går vi tillbaka till storböckerna. Det är folk som du inte har sett spela, men de mår bra i alla fall. Patrik och Peter Sundström.
Jag har ju haft Peter som tränare. Vet inte exakt hur bra de var. Så det är jättesvårt.
Ja, exakt. Du får en magkänsla.
Ja, men jag ser väl Kempe fortfarande.
Kempe lever. Peter och Håkan Loob. Loob-brorsen.
Där får jag väl säga Loob.
Du tappar ut där alltså?
Ja. Jag vet ju hur... Peter Loob vet jag faktiskt inte. Ja. Men jag vet ju hur bra Håkan Loob var.
Okej, men vi kör Loob-bröderna mot Niklas och Staffan Kronvall.
Då säger jag Kronvall.
Kronvall. mot Kenny och Jörgen Jönsson?
Kronvall.
Kronvall mot Henrik och Joel Lundqvist.
Det är svår också. Nej, jag ser väl Lundqvist. Så.
Och du vet ju var det här kommer sluta.
Ja.
Det är Lundqvist. Tvillingarna mot tvillingarna. Henrik och Daniel.
Henrik och Daniel.
Det var... Det är svårt att blunda för den.
Ja, exakt. Det hade ju blivit dem oavsett.
Ja, och det man är mest nyfiken på nu, Mario, det är om du hade legat kvar med lika länge som Adam gjorde.
Nej, jag hade legat kvar till slut. Nej, det är klart jag inte hade. Jag hade gett Klingberg-bröderna, tror jag.
Asså,
nej,
redan
nej,
där?
Nej, jag vet inte. Men det spelade, jag vet inte ens hur många matcher jag har. 70-80 matcher eller något sånt där, så att... Fast vi får se i framtiden, kanske är annorlunda. Det beror på vad Adrian gör i Kings. Kanske han höjer våran status lite.
Vad säger du något om?
Nej, men det var inte helt, men jag är ju den åldern, så Patrik och Peter Sundström, de var bra det paret. Men den som Adrian hade i slutet där, i mina ögon, är oslagbar. Daniel och Henrik Sedin, spela mot dem, spela med dem. Icke fantastiska hockeyspelare och personer, så att det var bra slutval i alla fall.
Ja, han behöver inte fundera så länge. Nej. Där. Det här Adrian-segmentet blir ju en naturlig övergång till lite OS-snack. Och kan väl börja där, Mario. Du får säga vad du tycker. Nu har de ju haft en träning.
Mm.
Adrian fick gå med då Nylander, på tal om duktiga svenska hockeybröder, och Joel Eriksson Ek, på tal om andra duktiga svenska hockeybröder. Ola har ju faktiskt också en annan match. I en kedja då. Vad tror du om den trion?
Jag tror att det är en bra trio. När jag fick höra det så tänkte jag direkt att det kan nog bli riktigt bra. Eriksson Ek är ju en liten spelare som... liten spelare, en stor spelare som kan både spela fysiskt och ändå lira. Och Adrian är väl en liten power forward i den linen och får vara kanske en triggerman. William får väl ha lite puck och styra spelet lite grann. Så att, jag tror att det kan bli riktigt bra. Får se om de fortsätter så, men ja.
Är det här den ledande offensiva kedjan för dig?
Det blir det med viljan där. En annan, om vi pratar om man ska kassa, jag skulle kunna Raquel, Eriksson Ek och Adrian. Hade också varit en riktigt spännande kedja med, därför nu, det blir mycket fokus på viljan. Kommer det bli med den rollen han har i laget, så att men det här är roliga lekkamrater. Man kan kasta runt många spelare och få roliga formationer. Så att, det här är ett bra sätt att starta turneringen.
Mm. Raquel går just nu med Elias Pettersson i mitten och Mika Zibanejad på en kant. Och sen tränar Jesper Bratt med Elias Lindholm. Och Filip Forsberg och Lucas Raymond roterar där. Så det känns som att de inte riktigt har bestämt sig. Backpar, Forsling, Dahlin, Hedman Andersson, Broberg, Karlsson, Ekman Larsson, Lindholm. Om vi tänker om backparen där. Forsling, Dahlin, det får man väl säga är att de har satt ihop de just nu bästa svenska backarna i ett par, liksom gått lite topptungt där. Tycker du att det är rätt, Mario, att lasta på så?
Jag tycker det. De kommer spela många minuter. Dahlin har gjort sjukt bra i Buffalo. Forsling vet man är en av ligans bästa backar. Så det är speciellt när man ska möta Kanada och USA i eventuella finaler och sånt där, så kommer de spela extremt mycket, och sen så tror jag att de kan säkert rotera in och kanske matcha lite grann beroende på vilka motståndarna är ute också, så att sen tror jag inte att det är hugget i sten nu vilka de ska spela med. De kollar säkert hur de passar ihop och så på träningar och så, att jag tycker att det ser bra ut. Jag tror att det blir jättebra.
Men de där backparen är intressanta noter. Det känns som att forwardkedjan är så pass jämnt så du kan flytta runt. Men backarna, det är lurigt att få till det där. Nu hade vi det paret vi nämnde, Hedman Andersson. Så Broberg eller Karlsson, det är lite intressant.
Ja, det som är intressant tycker jag när de har satt ihop det är att jag har sån respekt för Victor Hedman, Erik Karlsson. Alltså det här är ju backar som har vunnit Norris Trophy, kommer vara i Hockey Hall of Fame framöver. Men det blir också som ledning tufft att jobba när man ska sätta ihop det. Det här är ju första backparet då. Erik och Victor, det måste vara så. Nu har man ändå tagit beslut att vår bästa svenska back just nu i år är Rasmus Dahlin, som ska ha mest istid. Och så sätter ihop med Forsling, så det är ju lite grönt ljus för Dahlin framåt. Forsling stabil bakåt, och det gillar med det backparet. Sen älskar ju backparet Hedman Andersson, därför där skulle jag gärna sätta mot en motståndare. Det kommer vara ett tufft backpar att brottas med i hörner, duktiga med pucken, offensiven har de båda. Sen har jag funderat lite, jag kan tro Erik Karlsson, om man säger så här, det kan bli Tre Kronors viktigaste spelare i den här turneringen. Då är det så här, ja, men de här andra, men det här är att Erik har ju varit en av världens bästa backar i så många år, att det han gör i den här turneringen är en lite annan roll. Han har ett A på bröstet, han är en äldre spelare, han har sådana kvaliteter, så kommer den här Erik Karlsson som vi har fått sett i så många år, kommer han in i den här turneringen på rätt sätt, men inte kanske bara lastad med all den här istiden, så tror jag han kan bli ett riktigt utropstecken. Med en Broberg som är medtagen i det här laget, inte för att det är en offensiv, hur duktig han är, han är en sån rörlig back för att stänga ner tid, och förstår nog att spela med Erik Karlsson, då är det nog inte jag som ska hoppa med upp i anfallen. Så att jag gillar de här tre backparen, det ser bra ut.
Mario, hur mycket, nu är inte jag stryker med i OS, men har du märkt av, ni spelar ju flera olika länder i din liga och sådär, är det någon OS-feber nere på kontinenten?
Ja, men lite är det ju. Jag menar, det är inte så många ligor som har uppehåll nu under OS, så att men det är lite, så, absolut, och Italien är ju med, det är ett par italienska lag i ligan, så att men det har jag känt av, absolut. Mm.
Så du har ju koll på dem, jag har ju bett dig vara lite scout här och plocka fram de spelare vi inte har koll på där nere från. Vem blir det?
Ja, men jag lyfter väl fram en svensk som ska spela för Italien, Mikael Frycklund. Jag tycker han har, jag har inte sett så mycket av han innan. Klart jag har hört namnet, men jag tycker han är en bra spelare, en stabil spelare, en stor spelare, en power forward. De möter ju Sverige i första matchen, så det ska bli lite kul att se.
Det finns bra spelare i andra länder också, och i somras träffade jag Viktor Arvidsson. Han fick utse sig sina tre bästa spelare i världen. De är alla med i den här turneringen.
3-2-1.
Ja.
Oj, det är svårt. Är det alltså bäst just nu?
Ja. Så det var inte vem som hade bäst säsong, utan liksom bäst totalt sett just nu.
Ja, då skulle jag väl säga McKinnon, McDavid, Dreisaitl. Jag skulle nog sätta Leon först. Just nu.
Du sätter Leon först?
Ja, just nu.
Du är den enda som inte har gjort det. Då vill jag veta varför. Du känner dem ju bra.
Nej, men alltså säsongen han hade liksom i fjol, liksom mycket utan Connor, han var skadad där ett tag och gjorde väl ändå 50 någonting baljer och bar i vårt lag när inte Connor spelade, och liksom jag tror folk i Europa kommer få se han också nu i OS liksom, och jag tror många kommer få upp ögonen hur liksom viktig han är ändå och spela ett tvåvägsspel och mycket tekningar i egen zon och sådana saker, men ja, jag tycker han är en mycket, jag tycker han passar det, kan skjuta, han gör allt bra.
Mycket vinnarskallar i honom, man kan vara en grinig rackare.
Ja, alltså han är aldrig nöjd liksom, och det är en av hans bra egenskaper liksom, vill alltid bli bättre och liksom pusha liksom lagkamrater kanske till yttersta gränsen, och ibland är det bra, ibland är det kanske mindre bra, men han påminner nog säkert mycket om Peter Forsberg liksom i sitt sätt att liksom bli förbannad.
Jag roligt att du säger, jag gjorde en så här, vem är din favoritsvansserie med massa nödspelare, och han sa Foppan.
Ja.
Så. Ja. Inte så, dåligt läst.
Nej, så jag kan tänka mig det. Ja.
Viktor Arvidsson sätter alltså Leon Draisaitl som den bästa spelaren i världen inför den här säsongen när vi gjorde den här intervjun, och det är ju ändå intressant att han sätter Draisaitl före McDavid när han kom från att spela med båda två.
Ja, som du sa, han har ju lite inside, och han nämnde där när McDavid var borta hur bra han var. Sen det är svårt att, jag håller McDavid högre, men det finns några spelare där borta som de är verkligen på en egen nivå, och det är jättesvårt att säga vem som är bäst av dem. De har olika egenskaper vissa och sådär, men nej, jag tycker McDavid bäst. Sen det är svårt.
Men jag tyckte det var intressant där som Victor pratade om kravställningen och personligheten som Draisaitl har, för att Leon gick ut i media här och var väldigt, väldigt kritisk mot egentligen, ja, men hela organisationen, att de spelar för dåligt. Och det ska också säga att han inkluderar sig själv i det här. Det var inte så att han låg över på alla andra, men han var ändå så här, det började med coachingstaben och så vidare. Och det, framförallt det var ju någonting som skapade rubriker i Kanada, framförallt i Edmonton, så blir ju det mesta rubriker. Men hur reagerar du när en spelare går ut och säger så? Och visst, han inkluderar sig själv, men han är också kritisk till hela laget och organisationen.
Ja, det är ju ovanligt, för det är ju enkelt som spelare ibland att säga att ja, jag måste vara bättre, jag tittar på mig själv först innan jag börjar kritisera. Och ibland är det väldigt nyttigt, för vi pratar ju till vad vi gör som grupp. Och om man ska ha framgång, då är det så viktigt att man har med sig alla. Och då är det nyttigt också att säga, skicka den passningen till tränarna också. Och säga att vi ska göra det tillsammans. Det är inte tränarna och sen vi gruppen. Gruppen måste vara tajt och bra lag har en tajt spelarsgrupp. Men jag gillar sättet att man ändå slänger ut det. Att det måste vara bättre. Det är vi på isen som gör det, men som tränare, var bättre. Och hjälp oss på det sättet. Så att mycket bra uttalande gillar jag. För det väcker, det skapar ju rubriker, men på ett positivt sätt ändå.
Gjorde du själv något sånt under din tid som kapten?
Gjorde inte det, och det ångrar mig, att det här skulle man säga, att få slänga lite. Nej, men det, just den saken att man pratar om att vi måste bli, komma ihop som lag, som grupp. Men det är ju så viktigt att inte träna separera sig, att det är någonting man ska kämpa emot hela tiden, och de där idioterna som bestämmer det här och hur tänker de, utan gör det tillsammans. Så att jag önskar att jag hade sagt något sånt smart.
Men om man pratar om Dreisaitl och vi riktar tillbaka fokus till OS. Tyskland är intressanta. De har ju en extremt bra spets med Dreisaitl. Tim Stützle som kanske är en topp 20-center i NHL. Mort Seider som är topp 5-back den här säsongen. Det finns ju några sådana lag. Tjeckien har ju lite mer bredd, men inte på samma nivå som Sverige och Finland. Men David Pastrnak är kanske den hetaste spelaren i hela NHL som är med här i OS den senaste månaden och kommer in här. Jag tror Mario, liksom, de här nationerna som inte har samma bredd, hur stor skillnad kan det göra att ha bättre spets än större länder? För ska vi vara ärliga så har ju Tyskland till exempel kanske en bättre topp 10 än till och med Sverige.
Och det är det där som kan avgöra en match enligt mig. Jag menar, de här nationerna kan hålla tillbaks bra målvaktsspel en match, målvakten spikar igen, och så har du en matchvinnare som kan vara den som sätter den i overtime eller någonting. Så jag tror att det kan göra skillnad i en sån här turnering, och liksom, de vet att de kommer inte kontrollera matcherna mot de större länderna, men om de kan ha bra försvarsspel, och sen, för målchanser får man alltid, om man då kan ha, om rätt kille får målchanser så kommer de sätta dit den, så kan de vinna med 2-1 och skrälla mot en stor nation. Så jag tror att det har extremt viktig påverkan att ha en matchvinnare i laget.
Vad tror du om det här, Mattias?
Så länge du har ett lag runt omkring det som förstår att man inte ska vara åskådare, att man står och tittar, det är Dreisaitl som ska göra allting. Därför samma uppmärksamhet kommer jag få motståndarna. Jag kommer ju ringa in Dreisaitl och säga att stänger vi ner honom, då har vi stängt ner 80% av Tysklands anfall. Men om man som medspelare då förstår att, ja, men ansvaret är att bara jag kommer i den här lilla luckan, om du spelar med en Dreisaitl, kommer han få fram pucken. För då har du en motståndare som fokuserar väldigt mycket på de här namnen och lite glömmer att titta bakom ryggen. Så jag brukar säga, som lagkamrat, om du spelar med den här typen av spelare, så har du ett jättestort ansvar att inte bli en åskådare själv, utan delaktig i spelet, då kan det skrälla. Nu har ju Tjeckien bättre bredd, så bredden blir ju viktigare, men vi gjorde ju VM i Tjeckien för 2 år sedan och såg när Tjeckien vann VM-guld på hemmaplan, vem blev stora hjältar? Ja, det var ju Pastrnak, men det var ju väldigt mycket precis där, fokus, stäng ner honom, han gjorde ett mål, men det var ju många andra i det där tjeckiska laget som både levererade och skapade en offensiv som gjorde det möjligt till ett VM-guld.
När vi pratar om de här mindre länderna så fick ni en svår läxa av mig inför det här. Det är att ni skulle välja de 3 länderna som ni tycker det vore bäst för hockeyn om de tog medalj. Så nu får vi alltså ta bort vårt blågula perspektiv här. Försöka tänka bort det för en stund. Och tänka för sportens bästa. Vilka lag hoppas ni tar medalj på här sidan?
Schweiz är ju roligt när de går bra, så jag säger väl Schweiz, men Tyskland också. Jag menar, Tyskland är en nation som i Tyskland så är hockeyn stor. De har ju hur mycket fans som helst på matcherna och så där. Så att nu tog ju de medalj för OS, men det var inte samma sak ändå. Så att när jag säger väl Tyskland eller Schweiz, vore kul om de kunde ta en medalj.
Mm.
Nu ska vi bara, Mario, vi har inte pratat om det här innan. Nej, men jag hade precis Schweiz, Tyskland 1-2. Sen min trea kan vi komma till sen. Men ettan, tvåan, det tycker jag är så viktigt. Det är ju för att få nästa generation unga spelare. För nu har ju Schweiz börjat få en bredd. Och om man tittar vad de har presterat i VM, de är där och nosar. Så att jag tror de har spänt bågen att nästa steg, det är ju framförallt ett VM-guld. Kanske inte OS-turnering, men nu pratar vi om det. Så då, Schweiz nummer ett, för de har börjat fått bredden. Tyskland då, det är ju för mig steget efter Schweiz precis i den här utvecklingen. Så skulle de ha ännu mer framgång, så tror vi skulle få bredden i tysk hockey. Och med tredje plats tar jag Italien.
Okej.
Ja. Ett brons till Italien.
Det får du gärna utveckla.
Ja, men det här är lite, och då tittar vi ner södra Europa, men de har ju Italien då också. Norra Italien har ju hockeyn funnits väldigt mycket, och där tror jag man skulle kunna rycka med lite andra nationer där du har närhet. Om vi tittar inne på Kopitar, här är Sloven. Alltså det ligger på gränsen där uppe. Och du pratar bara för vad som skulle vara bra för hockeyn. Då skulle jag tänka ett temperamentsfullt Italien med som ändå har en publikkultur som det gäller lagsport och det är sport, och det är deras fotboll då. Tänk om vi kunde få de här italienarna som en hockeypublik efter stor framgång. Ja, ett italienskt brons.
Ja, vad härligt. Då har vi alltså notans bäst för sporten på alla. Alltså Schweiz guld, Tyskland silver och då Italien brons. Det blir en alppall. Mario, kan du landa i en pall också? Blir det en lik, om du ska tänka det bästa för hockey, det måste inte bara vara skrällar. Kan du landa i en pall här som notan gjorde?
Ja, nej, men det var intressant han sa. Jag har ju några slovener i mitt lag också som är extremt skickliga. Sen så märker man... skillen kan de ha, men det är det här lite mer struktur på isen och veta vad de ska vara. Jag tror att vi är väldigt duktiga på att lära ut i Sverige, följa spelsystem och sådana där saker. Och det tycker jag man ser på italienare. Jag spelade med en italienare i Lugano när jag var där också. Extremt skicklig och såg ju ut som McDavid på träningarna. Men sen när det blir match så får de inte riktigt ut det, för att allt ska hela tiden gå full fart. Och de... Så jag tror att det hade varit bra för sporten om Italien och Slovenien och de här länderna blev lite. Så kanske mer spelare kommer fram och bättre tränare, och så de får lite struktur på grejen också. Mm.
Men är det något tryggt som motor inne på där på läktarna i Italien?
Ja, det är det. De har bra supporterkultur, och det märkte jag i Lugano också. Det ligger ju på gränsen där, så det var ju mycket italienskt. Men det är också... väldigt stor skillnad på om du förlorar och om du vinner. För förlorar du, då är det inte värd någonting. Då italienarna har höga krav, då ska du ut från klubben, och vinner du, då är du kungen. Så att, det var intressant, det var kul.
Ja, men jag tror du övertygar mig något. Italien på pallen, det blir kul. Ja. Då kör vi så då. Vi kör då, ja. Schweiz, Tyskland, Italien. Fantastiskt. Och sen går vi tillbaks till lite Sverigefokus. Vi ska prata om ledarstaben. Och i somras så fick jag prata med Robert Thomas, som är tidigare lagkompis med Alexander Sten i St. Louis. Och nu ska ju då Sten sedermera bli hans chef som GM. Han ska ta över där. Han är just nu rådgivare till Doug Armstrong och också med i den svenska staben. Men så här sa Thomas om Sten.
I obviously know him as a player and pretty well as a teammate. I think it's going to take him some time to figure out what kind of GM he wants to be. But I think just his knowledge as a player, what it takes as a team to win. He knows the ins and outs of a season and, when to really help the team out and when times are tough. So I think he's going to bring on a lot of experience as a player and as a leader, someone a lot of us looked up to young in our career, and I'm excited for that chapter.
Were you surprised when you saw him move back and hop on this opportunity?
I wouldn't say surprised. I think, it was really exciting to hear he was moving back. As someone that I only had to play with him for 2 years, but really understood kind of what he is about, the way he thought of the game. And I think it kind of fits him perfectly, his role. I know his passion for St. Louis, how much he loves the city, how much he wants to win again in the city, and how much it means to him. So I know he's going to do everything he can to try and do that.
Robert Thomas om Alexander Sten som alltså är med i en rådgivarposition i den svenska staben. Och Alex är ju den enda som har haft, vad ska vi säga, en topp karriär som spelar i den här staben. Vi kan ju upprepa den. Sam Halland såklart, förbundskapten Stefan Klockare, Anders Sörensen är ju assisterande, Anton Hansson målstränare, Miles Fee videotränare, Josef Boumedienne i GM och så Sten där då. Och jag börjar med ett spelarperspektiv. Vad betyder det att ha någon som har varit i de här situationerna själv? Alex har spelat OS, spelat Stanley Cup-finaler och så vidare. För att kunna relatera till.
Som spelare nummer ett, så han vet vad han pratar om när man sitter som spelare. Han har varit i de här situationerna. Nu känner jag Alexander, inte jätteväl, men tillräckligt väl för att säga att det som är ännu viktigare, det är en kanonkille. Den personligheten. Så man kommer också till ett lag, så det handlar inte om att nu lära ut saker. Därför det är för kort tid under en sån här turné. Utan det har förtroende för personen. Så du har det genom att bara läsa hans meritlista. Och sen om du pratar med honom så är det så här, han är en jävligt bra person. Och de två sakerna, då betyder det någonting för ett lag. För att man har förtroende för honom.
Ni har ju lirat tillsammans en sväng i Modo, du Alex. Vad tror du om hans roll i den här staben?
Jag tror det blir bra. Jag tänkte säga exakt samma sak, för jag har extremt stor respekt för honom, för att när han kom till oss så var han ju bästa spelaren i ligan framförallt, men han var så bra lagkamrat. Och jag minns bara typ 4-5 år senare när jag skrev mitt första NHL-kontrakt, så hade jag inte pratat med honom, men han var en av de första som skrev grattis, och så han hade koll. Så att nej, jag tror att han är rätt sorts person att vara en GM, och liksom han har vunnit Stanley Cup med dem, så att jättestor respekt för honom.
Men om vi tar ditt perspektiv, Mario, på just det här som spelare, att ha någon i staben som själv har varit där, som spelar i situationerna, vad tror du att det betyder?
Det betyder mycket. Just som jag sa, han har varit igenom, han vet vad det krävs att vinna. Och jag tror att det är bara positivt att man har varit på resan själv, och framförallt om man vet hur det känns att vinna. Och liksom, jag tror Alexander Sten är jättebra fit för det.
Utan du har ju båda perspektiven. Du har ju såklart spelat stora turneringar som spelare, men du har också varit med i en OS-stab 2010. Så jag ställer den här frågan. Hur mycket kan en ledare påverka under en sån här kort turnering?
Påverkan tror jag är mer att få en grupp som förhoppningsvis slappnar av och mår bra. För vi vet, vi som har spelat, att det är då det fungerar som bäst. När man vågar slappna av och bara kan spela ut. Och det här är ju en balansgång, att du ska ge så pass mycket information inför matcher så att man känner sig förberedd. För du hinner inte tänka hockey. Utan du ska ha gått igenom vad motståndarna gör, vad vi vill göra. Det ska finnas nästan bara i ryggmärgen så att du agerar. Så att vi tränar, vi kan inte utveckla någon spelare, utan man kan få dem bara känna sig egentligen bekväma i den rollen de har. Och är man inte bekväm med kanske den positionen, så gäller det att man ändå har en förståelse för varför har de satt mig i tredje backparet. Jag trodde mig själv få en annan roll. Då kanske det blir lite av utmaningen av en tränarstab att säga att du är här nu. Och jag tror som spelare vill man alltid få förklarat för sig varför ska jag göra någonting. Som det här dumma uttrycket att jobba hårdare. Det är en av de sämsta uttrycken som finns. Om man inte förklarat vad man menar genom att jobba hårdare. Eller varför jag har den här rollen. Hur kan jag göra den så bra som möjligt så att vi kan ha framgång som lag. Så att det är väl min syn på vad rollen som ledare i en sån här kort turnering.
När du själv var det, vad var den största överraskningen med hur du var och var på andra sidan? Framförallt då med toppspelare, du har ju också varit i AIK, men den här absoluta toppen, det är också väldigt självsäkra individer.
Ja, jag var förvånad egentligen efter turneringen, var jag besviken själv på hur dålig jag var i rollen. Så att jag var besviken på mig själv att jag inte vågade vara mer tränaren eller den rollen jag var given, utan det var ganska nära in på karriären som jag hade avslutat själv, så att jag var lite för nära spelarna. Där ångrar jag att jag inte själv vågade sticka ut hakan lite och ha lite starkare åsikter mot stjärnspelare, för de har jag varit runt omkring sedan dag ett, och brukar stjärnspelarna brukar också vara de som kan ta den här kritiken, bara någon vågar säga det och inte bara stryker dem med hår. Så att det var min första turnering, och efteråt så var vi den var jag besviken på mig själv att jag inte hade gjort mer av det.
Mario, Sverige är såklart inte guldfavoriter här, men om det ska bli ett guld för Tre Kronor, vad behöver hända då?
Men jag tror att om William kan pricka sin form, vi har sett tidigare VM-turneringar och sånt, hur bra han kan vara och hur dominant han kan vara. Han är en väldigt viktig spelare. Målvaktsspelet är alltid viktigt i korta turneringar. Om målvakten kan spela sitt livshockey, då finns det chanser att Sverige tar guld. Det är jag helt säker på.
Vad säger du, Mattias?
För mig är det en köpa in till en stenhård defensiv. Hur tråkigt det än är. Men man ska ha den respekten för mig. Toppnationerna, USA och Kanada i den här turneringen. Utan om det är någonting vi är riktigt duktiga på. Mario var inne på det tidigare. Även är det att struktur finns en avsaknad. Och om det är någonting vi kan. Det är att köpa in i ett system och förstå att. Får vi hänga en guldmedalj runt halsen. Betyder det att vi gör minst mål i turneringen. Men vi vinner de rätta matcherna. Är vi beredda att göra det? Absolut, då tror jag att Tre Kronor har en chans. Om man kan stänga ner motståndarna ordentligt, och självklart måste ju ta vara på de chanserna. Men att hela tiden gå in och säga att vi ska driva spel och hålla pucken, det är bara offensiven som ska vinna. Inte i den här turneringen, utan här ska vi då köpa en biljett till tåget som ska vara stänga ner motståndarna.
Hinner du se någon match på plats?
Jag ska dit och kolla sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Så att, det ska bli kul.
Kommer du, återanvänder du någon av dina egna matchtröjor från landslaget då? Eller köper Adrians?
Nej, jag vet inte. Jag har inte bestämt än. Jag tror att jag sitter med civila kläder. Kanske en Sverigemössa eller något sånt där.
Ja, något blågult får man
ja,
på sig
exakt,
kanske.
100%.
Ja, har du, Mattias, när gick du på landskap senast som fan? Du har ju jobbat på tv-sidan så länge. Har du gjort det efter du lav?
Inte som fan, Nej. Det har jag inte gjort, utan jag har haft förmånen och så många fina turneringar, och där någonstans bor ju ett fan ändå, även om man ska försöka sitta och vara hyfsat opartig. Men det är svårt när man själv har fått äran att representera Tre Kronor, så nej, men det kanske är dags.
Ja, jag tycker det. Okej, men när du sitter på läktaren som storebror, hur är du? Är du liksom så här, hård mot han, eller är du nervös? Eller vad?
Jo, men jag ställer nog ganska höga krav på Adrian. Det är han jag tittar på mest och så där. Och vi pratar ju ofta efter matcher och så här. Han vill veta, få lite feedback och sånt där. Sen så har han blivit så pass bra spelare så att det är svårt för mig att säga exakt vad han ska göra. Men man ser lite annorlunda uppifrån läktaren och så där. Så att ofta kan det vara bra att liksom följa just han. Komma med lite tips och se så här, nej men vissa detaljer i spelet kan du göra så här och så här. Men ja, jag ställer ganska höga krav på honom, men jag tror han kommer göra det bra.
Du har ju såklart korsat väg med många andra spelare i landslaget också under din karriär. Är det någon annan som du ser fram emot att se lite extra och liksom unna den här chansen och få möjlighet att spela ett OS och kanske vinna en medalj med Tre Kronor?
Ja, men det är som jag nämnde precis. William har ju spelat någon VM-turnering med, och jag har sett hur dominant han kan vara. Och kan han pricka en sån form inför ett OS, så kan det bli riktigt kul att se. Sen så tycker jag ju som jag också sa, att Sverige har kanske bästa målvakterna. Och om de kan spika igen några matcher och defensiven sitter, så blir det här nog bra, tror jag.
Men berätta det där om William, för att han är ju en av de bästa poängproducenterna i Tre Kronor i modern tid, eller genom alla tider egentligen. Han har ju i princip alltid levererat i landslaget. Hur är det att dela omklädningsrum och is med honom när han har på sig Tre Kronor tröjan och det rör ihop sig?
Inspirerande, för jag menar han har stjärnstatus, men i omklädningsrummet är han en rolig kille, skämtar och sådär, men man ser hur mycket hockey han i sig och han tycker att han är bäst där ute oavsett vem man möter, och man behöver ha lite ego för att kunna bli den spelaren, och han har en bra mix med det, och jag tycker att han jobbar hårt, och han har ju fått lite skit där borta för att de tycker att han inte jobbar så hårt, men jag tycker att han jobbar hårt, han vinner närkamper, han är extremt stark på pucken och kan vara en sån matchvinnare som i slutändan är den som lutar över till att Sverige vinner.
Vi kommer prata ännu mer Tre Kronor på torsdag då vi är tillbaka. God morgon NHL, och då kommer det ju såklart också vara en match spelad då mot Italien för det svenska landslaget. Men nu ska vi ta lite titt på NHL här som då är inne i ett break, och då är det ju lägligt att stämma av med tabellerna och se vad som sticker ut där. Vi har de fyra divisionerna. Om jag börjar med dig Mattias, vad sticker ut för dig?
Det är faktiskt lite Pacific Division. Det har börjat inför säsongen. Då var jag i Vegas. Att jag trodde de skulle vara i toppen. Men det har tagit tid för dem. Det har varit någonting som har hackat där. Men nu tycker jag faktiskt att de har kommit upp. Kanske en liten Rasmus Andersson-effekt där. Men de har fått ihop lagbygget som jag nu tror kan, ja, i alla fall utmana Colorado som har gått sedan tåget sedan början av säsongen. Så Colorado är utropstecknet där.
Mm. En grej som står för mig, Mario, jag vet att du har koll på Edmonton, och vi har ju pratat väldigt mycket Toronto, kris och panik. Nu spelar de ju en väldigt stark division till skillnad från då Edmonton som spelar Pacific som Mattias är inne på. Men inspelade poäng så skiljer alltså en poäng mellan Edmonton och Toronto, 64 mot 63. Så min fråga, och Toronto har pratat om liksom måste sälja det där och sånt där. Tror du att Edmonton är en utmanare år?
Ja, men i slutspel så kommer de vara det om de får ihop målvaktsspelet, tänkte jag säga. Nej, men det, Pacific överlag är väl inte den starkaste divisionen i år. Men man vet att i ett slutspel så kliver stora spelare fram och de har de största spelarna. Så att jag kan aldrig räkna bort Edmonton. Sen som sagt skulle de väl ha behövt fått in en bra målvakt. Men det blir ju... För mig sticker de kanadenska lagen ut, att det är egentligen bara Montreal som är där uppe. Men Edmonton får väl säga en dark horse ändå i ett slutspel.
Som andra ord så fortsätter Kanada Stanley Cup-torka.
Ja, det ser ut som det. Jag har i alla fall ett par andra lag före något kanadensiskt när det gäller som ska få höja bucklan i vår.
Mm. Är det Colorado då först allt jämt eller?
Det har varit det fram till de sista kanske 4-5 veckorna när jag sett Tampa spela hockey och hur det lagbygget helt plötsligt ser ut. Då har de gått från att är det över för den här Tampas era med Victor Hedman, Kucherov och Braden Point. Men nej, de är tillbaka, och om det är någonting de har, målvaktsspelet, Vasilevski är ju tillbaka till absolut den formen han hade när de har vunnit tidigare. Så att Tampa är för mig det stora utropstecknet här nu när vi går in efter då OS-turneringen. Då är Tampa för mig laget man måste slå.
Mm. Mario, när du ser vad Tampa gör, jag menar, du har varit där borta, du vet hur svårt det är att bibehålla en toppnivå i NHL med löntak och allt det. Vad säger du om vad de uträttar?
Nej, jag tycker det är kul också. Jag tycker de har ett roligt lag och det är kul att de är tillbaks i toppen och jag tror att de kan utmana och de kan mycket väl vara laget i final i alla fall. Sen jag vet att det är många bra lag, men jag skulle vilja se att Carolina tar steget faktiskt, och det känns som att man pratar mycket om dem, att de ska alltid vara med en cup contender och sånt där, men lyckas inte riktigt få till det. Så jag tror att i år är året Carolina går långt.
Det är så? Mm. Varför är år annorlunda då?
Jag tror bara att nu har de varit... Det har varit snackis om dem i flera år nu, och nu har de blivit mer vanare. Och jag har bara den känslan. Men som sagt, det är väldigt kul att Tampa är tillbaka. Och några spelare där, framförallt Kucherov, prickar in bra form i slutspel också. Om man har den formen han har nu, då kan de mycket väl bli vinnande laget också.
Ja, vi ska prata mer om Kucherov, men Mattias, du gillar att prata om allt som inte är offensiv produktion. Men jag har ändå andra siffror.
Ja.
Jag såg att Tampa och Florida, de har mött 7 matcher den här säsongen, inklusive försäsong då. Och de är nästan uppe i 800 utvisningsminuter på de här 7 matcherna, vilket ju är en sanslös siffra. Och det som har stått ut för mig med Tampa den här säsongen, det är den delen av spelet. Att det är mycket klös och riv i det här laget och inte bara skill.
Nej, och det kanske är att man är just... Jag tror inte att det är en tillfällighet just mot Florida. Man har sett vad Florida har gjort 2 år i rad. Och då får höja den där Stanley Cup-bucklan. Och en del av anledning. Alltså, för mig, min favoritspelare i Florida är ju Barkov, som jag tycker är en sån komplett spelare. Men efter det så måste vi ändå erkänna att de här spelarna som Matthew Tkachuk, Bennett och Marchand i fjol som kom dit då, att det har ju blivit en sån viktig del av slutspelshockeyn att du har den typ av spelare som tävlar, som retar upp motståndarna. Och kanske Tampa har sagt att ja, men vi är ju där också. Då tänker jag, de har ju Cirelli, alltså de har en struktur där, okej, vi måste öka kanske det här, vad jag brukar kalla tävlingsnivån, när man gör matcher som kanske inte betyder så mycket, men hur ska vi få det här att bränna till lite extra? För det är precis den typ av inställning som kommer göra skillnad i en slutspel. Är vi beredda att gå längre än motståndarna? Är vi beredda att göra vad som helst för att vinna matchen? Och det är också en träningsfråga. Tränar du det laget så kommer det fram lättare, och då tror jag att man är mer framgångsrik. Så Tampa kanske har tittat, sneglat lite på Florida.
Mm. Och sen har de ju då också Nikita Kucherov, som de är inne på, Mario, som är ju löjligt het. Den här siffran, under kalender nya året då, 2026, så har han spelat 16 matcher och gjort 40 poäng. Vilket ju är en... Ja, tvåan, Mark Stone är tvåa under 2026 på 29 poäng. Kucherov alltså så många assist plus 11 mål. Han är ju på en egen nivå just nu.
Ja, det är ju tv-spelsiffror. Alltså det är ju löjligt. Men han har ju en extremt hockey-IQ samtidigt som han är så otroligt bra med pucken, och han ser ju passningar som ingen annan ser. Så att han är rolig att kolla på. Han är en sån spelare som man kan vara vaken mitt i natten för att titta på.
Mm. Och han har ju vunnit poängligan två år i rad, Mattias. Och frågan är, han har vunnit en Hart Trophy, men det var redan 2019. Kan det vara dags igen? Alltså om vi kollar interna poängligan här. Han leder interna målligan, han har 29 mål. Och han har ändå fler assist än vad Jake Gensel, som är tvåa i poängligan, har poäng totalt.
Mm.
Det är liksom, återigen, det är ju nästan absurda siffror.
Ja, men han kan absolut vinna den, och Cooper tror jag kommer att vinna. Om de bara håller i det här en stund till här efter OS, så är det kanske två individuella priser till Tampa. Kucherov och John Cooper.
Mm. Och om de nu vinner en till Stanley Cup då, Cooper, Kucherov och resten av det här gänget, är det det som krävs för att det här officiellt ska få kallas en dynasti? Eller kan man redan göra det?
Ja, men vad är det? Det är väl tre Stanley Cup som man brukar säga. Är det inte?
Ja, förut var det väl kanske fyra, men ja. Det är ju svårare nu än vad det var på Island.
Nej, men det tycker jag. Det är väl... Jag skulle kalla det dynasti redan nu, med tanke på de spelarna som har varit där och varit stenar i truppen. Vasilevski, Hedman, Point, Kucherov. Stamkos var väl del av det, men ja, vinner de en till så är det ju definitivt en.
Mm. Vad säger du, Mattias?
Ja, om de vinner en till, då tycker jag dynasti med hur vi ser på det idag. Framförallt genom att nästan glider ifrån det. De vunnit två och börjar tappa det. Då är det ungefär den här spelarna, man knyter handen i fickan lite extra och att ja, men vi har en sista race att ge här. Och då har fått med sig andra spelare. Om vi bara lite snabbt, egentligen tur för Tampa i år som lag. Tråkigt för Victor Hedman och McDonough, två av deras klipper till backar, har missat så mycket matcher. Men helt plötsligt har andra backar, framförallt Radish, klivit fram. Och Moser, schweiziska backen, som gör att helt plötsligt har Tampas backbesättning gått från med Victor Hedman och sådär, till att det här är ju absolut två jättestabila backpar som även där gör i mina ögon att nu har de en riktig möjlighet till våren.
Mm. Om man pratar Kucherov, han har ju såklart väldigt mycket i sin verktygslåda, men det är ju framförallt passningsögat som står ut. Och nu ska vi diskutera det, och vi ska börja med en väldigt enkel utmaning. Det jag kommer att säga namn på spelare och ni ska säga stopp om ni tycker att den här spelaren är en bättre passningsläggare. Nej, men Kucherov är. Inte spelare totalt.
Utan då måste pass. Vi komma överens, eller får vi egna åsikt här?
För att ni får egna åsikter. Ja. Absolut. Och då är det ju när de var i sin prime här, för vi eventuellt kommer att behöva gå tillbaka i tiden också, vi får se. Men vi börjar med de moderna storheterna. Connor McDavid. Leon Draisaitl.
Ja, Nej.
Va? Den är svår.
Säger jag, vad säger man?
Nej, jag håller coacher.
Du blinkar inte ens på det.
Nej, jag tänkte vad jag som betyder.
Ja, nej, men jag vet att till och med McDavid, Dreisaitl, de här, de undrar ju till och med hur coacher av tränar, för att de alla är så intresserade av vad han gör, så jag håller coacher högre.
Sidney Crosby. Patrick Kane. Niklas Bäckström.
Nej.
Henrik Sedin. Joe Thornton. Oh, den är svår. Den. Adam Oates då, mot honom?
Ja, det får du fråga mig, men nej, inte det jag ser från coach Rov när det gäller att hitta passningar, hur han trär nålen. Nej, säger jag.
Jag är beredd att säga stopp där, just för att jag vet att Oates och Kucherov har jobbat ihop i 8-9 år, och om du går tillbaka och kollar Kucherov innan han började jobba med Oates, så var det när han började jobba med Oates som han verkligen blev den här 100-poängs killen. Så jag säger väl stopp där.
Du säger stopp på Oates, och notan säger att lärjungen passerade mästaren helt
enkelt. Ja, det säger jag faktiskt.
Vi tar en till kille som får gå tillbaka lite. Ron Francis, tvåa genom alla tider assist. Du får säga stopp igen om du vill också, Mario.
Ja, nej, men det var Oates var den enda jag tänkte på som just... Men,
nej, jag släpper vidare coach Rowe där.
Lemieux då?
Där är det stopp.
Lemieux bättre?
Jajamän.
Ja, okej. Okay.
Ja, men det är ju på olika nivåer. Men det är, den där diskussionen är svår. För det är så här, så man, vem är bäst genom tiderna? Gretzky, ja men... McDavid är ju bättre än vad Gretzky var. Mm. Så att det är ju så här, det är jättesvårt med tanke på spelet var annorlunda och allting sånt där. Så att det är svårt. Men ja, det är klart Lemieux. Jag hade sagt stopp där också. Ja.
De två namnen som jag har kvar är Peter Forsberg och Wayne Gretzky.
Ja.
Hade han slagit någon av dem, Kortrum?
Nej, jag vet inte. Alltså Foppa var ju mer komplett. Det man ser på Kortrum är ju... Mm. är ju hur han ser. Foppa var ju liksom bra på allt. Mm. Så att just passningsspelare så hade jag väl haft Kucherov före Foppa, men kanske inte före Gretzky.
Mm. Ja, jag håller med. Som passningsspelare hade jag hållit Kucherov före Foppa, men inte som ishockeyspelare.
Mm.
Men det är alltså baserat på den här övningen då, en topp 5 playmaker genom alla tider, kan vi säga det?
På det sättet, om du var inne på hur han spelar hockey just nu och har 2 poäng... ligasegrar, så att ja, alltså det följer man honom och tittar och han slår de här passningarna, och han är, utöver du såg det här med Gensel, man i samma match gjorde han framspelen till Radish som den lyftmackan som om man var en sån back som sköt mycket, den är så platt och ligger så perfekt var man ska slå en passning, så Radish, det skottet, det var en riktig hästspark, lika mycket på grund av hur Kucherovs passning landar perfekt, så Radish bara är i full sving, det behöver inte vara så att man måste kupa pucken lite så han träffar mål, och det är också en fantastisk egenskap hos en spelare, inte bara få fram en puck som rullar och studsar, utan han förstår situationen, inte passa för hårt när ett direkt skott och den ligger platt, så att jag rankar han väldigt högt när det gäller att lägga fram passningar.
Men Mario, du är inne på att även toppspelare kollar på honom. Den tidigare generationen, den som vi växte upp med, då känns det som att Pavel Datsyuk var den spelaren. Han kanske inte var bäst i världen, han var ju nära att vara bäst i världen, topp 5 spelare, men Crosby fanns ju allt det där. Men det känns som att han var given som alla spelarens favoritspelare att titta på. Tror du att Kucherov är den killen nu?
Ja, nej, men jag vet att både McKinnon, McDavid och de här undrar hur han tränar. Och jag vet också hur Kucherov, hur intresserad han är att utveckla sig själv hela tiden. Och hur han jobbar med små detaljer. Precis som du säger, att han lägger passningar som spelaren kan skjuta på. Han vet, är det en rightare kanske jag sätter mindre spin på pucken just för att det är lättare att skjuta direkt skott. Är det en leftare som kommer kanske sätta hård spin på pucken för att... Pucken talar ju sitt eget språk också. Så att det är såna här små detaljer som han är på en helt annan nivå än vad många andra är.
Mm. Och den här träningen, jag satt själv med coachen för några år sedan och han sa bara, nej, jag gillar inte att gymma så mycket. Men jag sa det inför att jag undrar om det finns någon spelare i världen som har haft lika mycket träning på is som coachen under off-season de senaste 5 åren. Om man tänker per dag då, de har haft korta off-seasons med 3 finaler här. Men det jobbet, vad tror du om det, Mattias?
Jag tror det är nyckeln. Det är så nyttigt tror jag också för yngre spelare att få höra det när vi pratar om oj, vilken talang, medfödd talang. Och så har en kille så här att Ja, som du är inne på, du har berättat för mig tidigare att han på sommar är ju på is hela sommaren och nöter och nöter och nöter. Och då är det så här, ja vad skönt, så att inte bara vi ska vänta 50 år igen att någon är född med en talang, utan om du lägger tiden och tränar momenten så kan du bli så bra som coach Rowe är. Och det tror jag också han har förstått. Mario berättar att han jobbar med Adam Oates, så att bra vägledning och så tid, så kan det bli så fantastiskt bra som han är just nu. Och det tycker jag är kul att höra.
Mario, det är dags att runda av dagens program. Du fick säga din pall för det bästa för hockeyn. Men vilka vinner OS-guld, tror du?
Ja, men jag måste säga Kanada. Mm. Jag såg det slaguppställningen igår och den ser ju ruskig ut. Sen så hoppas jag att Sverige skräller, men jag säger Kanada.
Kanada guld enligt Mario Kempe. Vad Mattias Nordström tror om det, det får ni höra på torsdag. För då är vi tillbaka här, Mattias och jag tillsammans med Erik Granqvist, och tar ner Sveriges första match och pratar om så mycket mer vad det gäller världens bästa hockey. Tills dess så säger vi stort tack för att ni var med oss här idag.